vi bara ta och städa av innan vi börjar med något som helst liksom. Den här väldigt snabba intro-grejen där vi pratar om våran semester. Ska vi ta den väldigt kort eller?
Ja.
Vissa tycker det är kul och vissa tycker det är kul att gnälla på. Men båten är i vattnet och katten Snow sitter med mig och tittar på match. Och han är inte nöjd kan jag säga.
Han är inte nöjd. Jag besteg just Kläppen till fots och vandrade ner igen.
Mitt största glädjeämne på hela semestern, det var att se den bilden du la ut på ösregnet i Sälenfjällen. Där ja. Pikade 2020 känner jag.
Ja, det är skönt att kunna ha gett dig lite jävla glädje det här dygnet i alla fall. Eftersom det nu övergått i någon sorts misär. Och innan vi gräver oss riktigt ner och djupt i den här misären så vill jag bara meddela er att ni lyssnar på BB-podd som ligger på gt.se. Och det här är avsnitt 200 någonting.
Och sannolikt är det också så att när du väl har satt igång det avsnittet så har det också börjat regna på västkusten. Så att cirkeln är väl sluten på något jävla... På något jävla sätt.
Så är det.
Men du, i alla fall. Vet du vad jag tänkte idag, Lindberg?
Nej, ta mig dit du tänkte.
Jag tänkte vi skulle börja bakifrån. För jag tänkte vi ska få ut för oss aggressionerna först. För vad i helvetes jävla fan är det frågan om? Med att låta rötna lag som Helsingborg och Falkenberg stå och trycka in oss, trycka ner oss så jävla långt i straffområdet. Och vara så jävla skitnödiga och bajsa ner oss så jävla mycket. Så att vi faktiskt släpper in kvitteringsbollar mot de här jävla bonkegängen. De här klappkassa jävla sketlagen. När vi inte behöver göra det.
Nej.
Allt annat åt sidan bara. Men vad fan är det som händer? Koffer da Graça är ju inbytt bara för en enda sak. Och det är att det inte ska hända det som händer där. Vi måste kunna sätta lite mer mod i skallarna på våra spelare. Och det är någonting som tränare och sportchefer och hela det sportsliga teamet måste fan ta sig kragen med. För så där får det fan inte se ut.
Nej, jag tycker att vi faktiskt ska ta sportcheferibiten som en liten egen punkt den här veckan. För det känns som att det är på sin plats att analysera lite vad det är som har hänt och vad som kunde ha hänt och vad som är på väg att hända. För just nu så är jag ganska orolig för IF Göteborgs framtid. Men om vi backar då till det du precis pratade om här och den här bajsnödigheten och att vi liksom inte lyckas stänga eller döda matcherna. Så jag är också jävligt orolig över det. Vi har ett lag som till synes spelar fantastiskt fin fotboll men som har väldigt, väldigt svårt att döda matcherna och däremellan så lyckas vi också då släppa till riktiga jävla vansinneslägen för våra motståndare. Vi ska inte glömma det att Falkenberg den här matchen vid ett par till tillfällen har fantastiskt fina lägen att faktiskt då kvittera och stundtals ta ledningen mot oss med öppna lägen.
Men om vi säger så här bara då. Nu är du Patrik Glimberg Asbaghi här.
Ja.
Och du har just haft såna här matcher där du har släppt in kvitteringsbollar sent. Vad ska man göra då? Om vi ska vända på det, om vi ska försöka vara de här amatörtränarna nu liksom. Vad är det som är felet? För jag menar, det är spelare som ska kunna försvara en enmålsledning. Men det blir som att ju närmare matchslutet kommer desto mer krymper vi bara ihop till typ 11 gubbar som står i en tät ring runt straffpunkten och sen så får de skicka in den. Vad fan ska man göra då? För det är ju inte spelare som är dåliga egentligen, utan men det är bara det fuckas ur så jävla hårt.
Om vi backar verkligen till då typ absolut sista minuterna här nu i matchen idag, så tycker jag det är jävligt märkligt när vi gör ett trippelbyte i 93 minuten. Även om jag vet att det finns spelare där som är skadade så har vi ändå spelare kvar som kan klara de här två sista minuterna. Men vi vill göra ett byte för att dra ner tempot, för att liksom maska ner det. Problemet som händer då när du sätter in en färsk mittback är att han kommer in kall. Och jag menar inte kall som ouppvärmd. Han har sprungit på sidlinjen och värmt upp som ett svin i 90 minuter och är antagligen redo för att springa som ett svin och ta maxlöp på hela den biten. Men problemet som händer för Cofidogrossa här är att han kommer in iskall, har inte haft en enda duell, har inte fått en enda smäll. Hur många gånger har du inte hört en tränare prata om att vinna den första duellen för att sätta galler i huvudet på din motståndare? Det har inte ens Koffe hunnit vara med om. Och det han möter i sammanhanget är fullvuxna män som forcerar och gör allt de kan för att få till en kvittering. Han är alltså redan vid inbytet i ett ganska stort underläge här. Därför har det varit mer rättvist för honom att kanske få komma in i 70:e minuten, få tag på bunkringar och sådär. Helt övertygad om att han hade tagit den bollen då. Men när han kommer in här nu och är i så här matchkall, då blir det svårare. Och det är liksom inte att jämföra med en offensiv spelare som kommer in och ska göra någonting i slutet. För de har ju ofta rak gata och ska bara springa egentligen genom sin motståndare. Det är ett helt annat läge. Att komma in som försvarare i 93 för att stänga en match, det är ingen tacksam uppgift.
Nej, du menar liksom att rent timingmässigt och rent intensitetsmässigt så blir han fullkomligt överkörd, och det är inte konstigt.
Nej. Nej, nej, men så är det ju. Och att vi dessutom då gör tre byten vid det här tillfället gör att vi får in tre gubbar som är kalla in i matchen. Och det som händer, det första som händer när de kommer in, det är att Sana slår en långboll ner på Noah Alexandersson som bara gör tummen upp och inte ens går in i duell. Till skillnad från kanske Vlova Hors som har gjort minuterna innan och då liksom tvingat då försvararen att agera på ett annat sätt. Detta leder ju också till någon sorts så här, starten på omställningen.
Men är inte, jag säger inte att du har fel, men är inte tre stycken helt slutkörda, liksom Hossa Majers, Jordi Karsvili och Sargon Abram, är inte de tämligen värdelösa i en defensiv, för när man ska hålla emot liksom, du fattar vad jag menar också liksom. Ja. Det är ju,
men de har ju lyckats hålla emot laget under 93 minuter. Alltså någorlunda, man har lärt sig hur motståndare springer. Helt plötsligt kommer en gubbe in kall, inte riktigt igång, du vet. Fan, precis fixat luggen med dagsvaxet, ska in och göra något gött på plan här i 3 minuter. Det är jävligt svårt då. Det är inte lätt läge alltså. Det kan jag lova dig att varenda juni som hoppat in kan intyga.
Och du tänker att de extra 3 minuterna som spelarna får, våra ordinarie startspelare får vila, det, de gör varken till eller från?
Jag tror att man klarar de sista 3 också. Sen vet jag att det här är så pass tidigt också efter matchen vi spelar in nu. Jag vet inte exakt, men jag vet att samtliga 3 inte var skadade. Jag vet att Horsham gick av där med en lindad armbåg och sådär. Och jag vet att Sargon också fick det tufft, men jag vet inte om de hade kunnat fortsätta.
Nej, alltså på något sätt också Noah Alexandersson, han är väl kanske inte den optimala gubben att ta in när man ska döda matchen.
Nej. Nej, det bästa som hade kunnat hända där hade varit egentligen att kunna ta in någon som hade kunnat ta med sig bollen ner mot hörnflagga och hålla undan. Vi pratar alltså om ett lag som har, efter de här bytena, 2-3 minuter på sig och skapa det här målet. Och det är precis det som händer. Vi har 3 stycken byten i 93 och i 96 minuten så får de till det här fina inlägget som gör att då de sätter kvitteringen.
Sen så tycker jag inte att man bara kan skylla på detta, även om visst inlägget kommer från den sidan där Noah och Willemsson är, och det är Cofidogrossa som signifikativt då är den som förlorar sin nickduell. Men det ska ändå, varje spelare som är på planen för Blåvitt i det här läget måste vara bättre på att inte hamna i den här situationen, och vi får inte vara så jävla rädda då.
Nej, men frågan är då, görs byterna för sent då? Är det det som händer? Alltså, skulle det här bytes redan gjort då i 80:e minuten, om det nu var så att man ville spara kraften för att kunna stänga matchen? Jag tycker att jag tror verkligen inte på idén att slänga in en spelare det absolut sista som händer, när han ska möta ett lag som har krigat i 90 minuter och kommer med full forcering och är beredda att kasta sig in med huvudet före i stolpen mot en spelare som står där ganska kall.
Du har sannolikt rätt. Men jag vill inte bara låsa problematiken till att vi gör sena byten, utan det här är ju någonting som är återkommande, att vi släpper in sådana här mål och att vi springer liksom halva andra halvlek med en jävla klump i magen för att vi inte har lyckats avgöra matchen innan på alla de chanserna vi har haft. Så det är liksom, det är något som kommer igen och kommer igen och kommer igen, och detta är någonting som hela den sportsliga ledningen verkligen måste ta tag i och inte ligga på stranden i så fall, för då kan man göra något annat istället. Mm. ska vi liksom fortsätta bakåt då och hamna någonstans i det som leder fram till detta? För att det är ju ändå ett IFK Göteborg som gör en offensivt jävla pangmatch alltså.
Mm.
Förutom den lilla detaljen som vi har varit inne på innan.
Att vi har svårt att sätta bollen i mål. Ja. Nej, jag tyckte det var väldigt kul att se att vi kunde vara spelförande mot Falkenberg. Vi har ofta haft jävligt svårt att kunna ta oss igenom och penetrera försvar, som det så fint heter, när då, lite på pappret sämre lag ställer upp mot oss. För man sätter gärna då en central kärna och det ska vara svårt att ta sig fram. Liksom. Så låter man slå inlägg från kanterna och hoppas på att de ska pricka Patrik Karlsson Lagemyr 1,69 lång i straffområdet så att man bara kan fösa undan bollen. Så den planen är ju ganska bra. Men det kändes då jävligt fint att vi lyckades ändå trockla oss igenom det här. Det är ju faktiskt, alltså vi, jag njuter varje gång jag ser Paka spela fotboll. De så vägarna han hittar och hans passningsalternativ, det är så jävla fint att se. Och lika sorgligt är det att se att självförtroendet i höger- och vänsterdojerna just när bollen ska landa i nät är så svagt hos våra spelare just nu att det är skrämmande.
Ja, men sen så finns det ju olika varianter av det också, måste man också säga. Det som jag kanske blir mest förbannad på, det är ju de spelarna som jag mässar lite med Hampus som brukar vara gäst till oss här. Han skrev liksom så att vad fan, det ser ut som att de tar ut avsluten som någon jävla kul grej bara i slutet av anfallet. Och så blev det som det blev. Och den som jag kanske tycker är mest nonchalant i detta, det är väl Hossam kanske, som alltså istället för att lägga bollen säkert in så ska den upp i krysset på, av någon jävla anledning. Det finns flera exempel på det också. Alltså det är inte bara han, utan det, men det känns liksom som att avsluten är inte 1000% fokus och det är så jävla konstigt.
Mm.
För fan liksom.
Till, får jag försvara Horsham lite i hans öppna mål här? Så han får ändå klippa till den lite på så här uppstuds. Jag har fan sett Peter IJ missa från närmare avstånd.
Nej, jag har bara fått för mig att Hossam tar i lite mycket hela tiden. Att han alltid ska upp i krysshöjden. Liksom.
Jag tror jag vet vad upprinnelsen till din ilska här är. Det är när Hossam stannar nere på högerkanten vid ett tillfälle och ska göra en sån här snygg klack fram till Jallow som ska då vägga sig förbi med Hasse. Och den blir liksom lite för brant att de får så här verkligen sträcka sig och lyckas lösa situationen då. Det är också vid det tillfället som Jallow skjuter upp utanför första stolpen. Och man vet att det där är en sån här Neymar-grej som jag gärna vill göra för att bli lite YouTube-het. Och sånt kan jag också störa mig lite på honom. Så det gör kanske att det ligger någon sorts underliggande ilska när allt ska vara så snyggt då.
Och därför känner man att, vad fan, ta det gör det som tar bollen i mål och inte det som tar dig till gråningen eller någonting. Mm. Sen så har vi ju andra typer av missar. Och alltså, när August bränner öppet mål. Alltså jag först så trodde jag att det var någon som skämtade med mig när vi fick läget.
Ja.
Men det skämtet, det var ju ingenting mot den jävla blåsningen när han missar. Och det är så här, han är en trött mittback, alltså trött, fysiskt trött mittback i det här läget. Det finns ju förklaringar så att säga till detta. Även om han måste ju sätta den bollen liksom bara.
Nej, men han får ju den på hälen. Det är liksom
ja.
Inte
ja.
Alla som har spelat fotboll, har någon gång gjort det som August Erlingmark gjorde där. Det är väldigt synd bara när det hände precis vid det tillfället. Jag kan säga så här, Tom Pettersson där borta i USA, han lär ju ha dött av skratt när det hände. med tanke på hans missar mot IFK Norrköping 2015.
Ja, precis den jag tänkte på också. Och förmodligen de flesta med mig. Och så här, det finns försvar mot att missa den. Men vad fan liksom. Där tror jag inte att jag på något sätt kan hävda någon chalans. Utan då är det är bara trötthet, oflyt och jävla fan liksom.
Mm.
Och sen så har vi... Och då ska vi göra en hel egen bock till Sargon Abraham.
Okej.
Okay. Som alltså en bock. Alltså check i boxen menar jag.
Mm.
För han får jävligt mycket skit på sociala medier, Sargon. Du är en av dem som är där och kastar. Får vi höra i podd också vad du tyckte om detta?
Om Sargons match idag? Jag tycker att Sargon gör en helt fantastisk fin match idag. Problemet är att i Sargons roll så handlar det om att få in bollen i nät. Då spelar det ingen roll hur bra man är, hur duktig man är på att droppa ner, hur fin man är på att fördela. För om inte bollen sitter i nät, då måste någonting göras. För fotboll vinns genom att släppa in färre mål än vad man gör. Och då måste vi se till att faktiskt få in bolljäveln. Var det pedagogiskt förklarat över hur jag stundtals uttrycker mig på sociala medier? Spontant.
Ja, det är okej att vara sur och brinna av, för hade inte de här känslorna funnits hade vi ju inte tittat på den här skiten ändå. Men jag tycker också att det blir så jävla otacksamt för Sargon. Men han missar ju lägen på ett sätt som sätter honom i skiten mycket hårdare. För det är lägen som verkligen ser ut som att det här är ju bara en enkel tapping, den här ska du sätta. Min målvakt kan ju göra tv-räddningar. Han gör tv-bränningar liksom. För det, först är det ett läge när han kommer till vänster i straffområdet, fri till syn. Det känns som, när man ser det på tv så känns det som att han kommer fri. Men jag tror att det är målvakten eller möjligen backen som bryter liksom, som studsar bort. Man tycker, där ska det vara mål. Jag skrev direkt till dig bara, fan, en riktig anfallare sätter ju den. Helvete också.
Amen.
Och så tittar man så bara, nej, han gör inte det faktiskt. För att det finns ingenstans att lägga in bollen på den utan. Men det känns verkligen när man ser det först som, fan, det där ska vara mål. Och då går ju topplocket igen, för då känner man att nu kommer samma skit som vanligt igen. Är du med mig?
Ja.
Och sen så är det ett annat läge när det kommer inspel från högersidan där han är på att toucha bollen och målvakten gör en helt sinnessjuk räddning. Och när man tittar på reprisen sen så tycker jag bara, nej, alltså det är svinbra gjort att få den bollen på mål där överhuvudtaget, för han har vikten bakåt och så vidare. Så att jag kan inte klandra honom i den här matchen. Och sen så är han ju då ren med målvakten när han väljer att spela fram Håsam. Smart. Och sen i slutet av matchen så har han ju en chans som han skapar alldeles för sig själv.
Den är helt fantastisk.
När han gör någon sorts snurr helikopterfint och väljer att gå på eget avslut. Och det tycker jag nog är rätt i det läget. För har du lyckats med en sån fantastisk grej när du tar dig förbi backen, då känns det som att nu jävlar, nu händer det liksom. Det är klart han sätter den. Han har ju också lagt en passning till Håsam bara några minuter tidigare. Eller om det var Georgi. Där Håsam brände ganska rejält där då. Så...
Nu?
Hans match, jag kan inte säga när han skulle ha satt. Han skulle ha satt den sista såklart då.
Nu du, Hannes. Nu ska du få höra om mysteriet med Sargon Abrahams avslut. Om historien om varför bollen aldrig hittar in. Om vad det bakomliggande konstiga är som gör att bollen inte tittar in i nätet här. Sådär.
Är det att han kommer från Skövde?
Du vill inte klandra Sargon för att du tycker att han gör allting rätt. Och han gör så jävla mycket rätt. Men du ska också komma ihåg att en anfallare som är i form, den sätter allting. Jag såg bara idag här nu highlights från Malmö Hammarby när Kiese Thelin fint framspelas av Ola Toivonen. Han bara pangar upp den i nättaket. På samma sätt ser jag Elfsborgs matchen och det highlightsen därifrån. Där man på ett snyggt sätt bara trycker in den i bortre gaven. Skillnaden här då är att bollen söker en annan yta än precis där målvakten står. Nu är jag riktigt taskig här. Men jag har sett så otroligt många gånger i årets allsvenska. Och det är inte en, det är inte två, det är inte tre, det är inte fyra, det är inte fem gånger. Där Jens Dahlqvist med sina vänner ständigt proklamerar hur otroligt skickliga våra målvakter är. Och vilka superräddningar, vilka fantastiska räddningar. Och vilken reflex när de i själva verket väldigt, väldigt många gånger bara får bollen rakt på sig. Hårt förvisso. Men om du får en boll upp mot ditt ansikte, nog fan lovar jag dig att du får dit en liten handske som skyddar fejan. Och på samma sätt är det om du har liksom 30 cm om din kropp. Sargon löser det mesta i anfallsväg. Han tar sig till otroligt mycket lägen, men avslutarna är under all kritik, och många gånger handlar det om att han lägger bollen just på målvakten.
Ja, alltså det kan jag köpa, fast i lägen när det är fantastiskt och ens få till ett avslut mot mål, då får man ju... Jag tycker att det kan finnas... Det finns lägen när det... Okej, det här är godkänt att få till detta avslutet i det här läget och så vidare. Så jag tycker ofta att det är så. Sen så... Ja, ska han vara anfallare så måste han göra målen. Det kan man inte heller komma ifrån.
Så här, när en boll kommer in på ett hårt inspel. Nej, men lyssna nu. När en boll kommer in på ett hårt inspel och du sätter fram din fot. Du bestämmer när du sätter fram foten var bollen ska hamna i mål. Och allting handlar om hur du vinklar foten. Om du vill ha upp den i höger nättak så vinklar du upp hälen till vänster. Vill du ha bort den i bortre låg så vinklar du foten lite åt vänster bara, men låter hälen ligga kvar. Alltså allting handlar om hur du vinklar foten.
Ja, men det är ju inte heller FIFA och du spelar med Ronaldo liksom, utan det är, du får ha lite rimlighet i det.
Men... Ja, men just nu så ser det ut som att du har bytt in John Alvbåge i anfallsposition istället. Så att man får ha någonstans rim och reson om vi nu ska dra FIFA-referenser här.
För övrigt så antar jag att det var Jonas Dahlqvist och inte hans okrönte bror Jens, om han nu finns, som du menade. Men det var väl inte så viktigt kanske.
De ser så lika ut, Jonas Dahlqvist och Jens Fjällström. Man blandar gärna ihop dem.
Men jag tänker ju inte sluta älta det här med målskyttet. Alltså. Det tänker jag inte göra. För jag vill egentligen veta då. Vems ansvar är det här? Vems fel är det? Det vill jag veta nu. Det är, alltså, någon måste avgå, känner jag. Men jag vet inte vem bara. Förstår du min känsla eller?
Alltså, om man måste då hitta en syndabock, och så ska man då jämföra då med någon sorts annan typ av företagsvärld, då är det ju chefen som är ansvarig för verksamheten som är den som åker på det. Och i det här fallet så vet inte jag om inte det är ganska rätt på sak också. Ofta kan det vara så att man vill plocka bort en chef i företagsvärlden för att det ser bra ut på pappret, så får man in en ny snubbe som ska revolutionera allt, sparka all personal och så öppna en massa så här mindful avdelningar istället. Men det funkar ju inte riktigt så i sportens värld. Och när sporten då har motgång och vårt problem är delvis defensiv, men också då att vi har så otroligt svårt att göra mål och att vi står så otroligt tunt på vissa positioner, då är det svårt att hitta en annan syndabock än sportchefen Kenneth Andersson med jag vill inte kalla han för bihang, det låter ju riktigt taskigt, med assisterade sportchef då Pontus Fanderud.
För man kan också såklart argumentera för att det är tränaren som tränar spelarna och de måste träna mer på att göra mål. Men de tränar ju på att göra mål. Det är inte så att de skiter i det liksom.
Men ska vi gå över på den här lilla diskussionen om sportchefen som vi lovade att vi skulle ha ändå? Ska vi ta det här nu direkt då?
Absolut.
Då måste vi komma ihåg då vad som har hänt här nu då. Vi har, för det är så många som säger så här, men vi kan inte kräva så mycket mer av våra sportchefer just nu för det har varit corona, och vi kan inte kräva så mycket mer av sportchefer just nu för de har inga pengar, och det är så otroligt mycket som är svårt och därför kan vi inte kräva någonting. Vi ska komma ihåg att vi ligger i en halvond spiral just nu med IFK Göteborg där vi börjar så acceptera sämre och sämre och sämre resultat för varje år. Hade du sagt till mig 2015 att du kommer stå där 2020 någon gång i juli vara på en 12:e plats och säga men det ser fan rätt bra ut ändå, alltså det så illa är det inte, då hade du kräkts. Men när man lever det här blåvita livet så ser man liksom, man märker inte, det är lite som att man blir fetare och fetare för varje dag, och rätt som det så står man där med typ 2 diabetes och vill hoppa från Älvsborgsbron. På samma sätt har det lite blivit med IFK Göteborg nu. Det som hände var ju att Kenneth Andersson klev in i styrelsen redan 2018 och då som lite så här sportslig ansvarig. Han ville ju inte gärna säga det. Kommer du ihåg det, Hannes, när vi intervjuade honom?
Ja, det var inte hans ansvar.
Det var inte hans ansvar. Alla var ansvariga över allting. Men Kenneth Andersson, som egentligen inte har jobbat med så himla mycket andra grejer, kom in i styrelsen i alla fall när vi då efterfrågade faktiskt sportslig kompetens. Så han har faktiskt varit med och kunnat skapa förutsättningarna för sporten på ett bra sätt här nu över en lite längre tid när han faktiskt har varit sportchef.
Jag vill bara ha det till bordet att det låter som du tycker att fan vad dumma huvudet vi är som accepterar att det går sämre när vi bara det hade väl bara varit att kräva att det går bättre. Så riktigt så lätt är det ju inte, eftersom vi vet ju att tittar man tillbaka ännu flera år så är det en ekonomi som har misskötts gravt av en del ansvariga personer, och det är det som har gjort att vi hamnat i den här positionen. Men vad jag däremot måste kunna kräva, det är att man gör det så bra som möjligt med de förutsättningarna man har.
Mm.
Och det tycker jag kanske inte att man har gjort i alla lägen här nu då. Och det är väl det du ska komma in på, tänker jag.
Du ledde mig in på det så fint där. Så kollar man över liksom vad som har hänt då sen sportcheferiet tillträdde, så det börjar jävligt bra, gör det. Vi kränger liksom iväg Benjamin Nygren till Belgien, även om det var en affär som hade pågått under en längre period och sådär, så är det ju faktiskt vad vi gör. Vi säljer Benjamin Nygren till Belgien, och det kan ingen ta ifrån Kenneth och gubbarna. Det är ju svinbra gjort.
Ja, alltså, om jag ska vara mot valsen i allting nu då, så är det ju kanske också så att det kanske inte är ett jättesvårt sälj att göra.
Nej, men någon ska ändå göra det, och det handlar om en jävla massa pengar. Och
det var ju liksom huggsexa om vem som skulle få köpa Benjamin och vem som skulle få sälja den och honom också.
Mm.
Så att, men absolut, det hamnar på pluskontot. Ja, även om en anfallare, om han siktar på vänsterkryss och sätter den i höger stolprot, så är det väl ändå mål.
Ja, men skitsamma, det var ändå en bra grej. Vi säljer Benjamin Nygren, den största försäljningen i klubbens historia. Ge mig det för fan.
Det är plus.
Det är fan plus. Vi bryter också kontraktet med Jones Barney. Det är fan plus. Det måste jag ändå tycka är plus själv också. Han var inte sugen att spela fotboll alltså. Sen försvinner lite spelare. Erik Dahlin går till Ljungskile och sådär, och det händer lite grejer. Vi säljer Carl Starfelt till Rubin Kazan. Typ 10 miljoner på kontot. Det är plus. Eller hur?
Ja, det var ju pengar vi deep shit behövde. Så ja, truppen blir ju försvagad här, ska man också säga.
Ja.
När Benjamin Nygren och Carl Starfelt försvinner, så blir ju truppen försvagad.
Mm. Vi säljer Sebastian Olsson till FC San Pauli.
Ja, lite pengar in och en försvagad trupp.
Ja. Vi tar in Hossa Maesh.
Det är ju en förstärkning.
Det får jag ändå säga. Och om jag ska vara helt ärlig, så när jag kollar igenom vad som har hänt då, så är den värvningen av Hossa Maesh, det är den som imponerar på mig in, om jag ska vara helt ärlig. För om vi bortser från att vi har faktiskt plockat in Hossa Maesh och fått in en person som vi verkligen, verkligen, verkligen är glada av att ha idag i dagens blåvitt. Och sen efter detta då plockar vi in Tobias Sana, vilket jag någonstans ser som en ganska rimlig värvning att plocka in i sammanhanget. Han ville väldigt gärna hem till Göteborg och hela den biten, och nu fanns det utrymme för oss att ta honom. Klubbat är klart. Sen efter det så händer det någonting med Kenneth och Pontus sportcheferi. Jag vet inte vad det är. Jag vet till exempel att Poyar Spagi väldigt gärna vill ha Alexander Jallow och får Alexander Jallow. Vi köper väl honom från Jönköping för en ganska stor summa pengar, om inte jag minns fel.
Det är en stor del av värvningsbudgeten då i alla fall, känns
som. Mm, det är det. Sen går vi in i det här underbara 2020 och ska bygga någon sorts trupp och någon sorts lugn nu då, trots då att allting pågår runt omkring. Men det vi har sett är att våra motståndare, de har riktigt, riktigt tufft på spelplan också, vilket gör att våra förutsättningar att vinna, fan, de är ju grymma nu liksom. Då lyckas vi plocka in Jakob Johansson.
Det är på pappret bra, såklart.
Det är på pappret bra. Är det en svår värvning för stunden att plocka in?
Nej, du menar att man ska bedöma det också. Och mellan dig och mig sådär, Jakob Johansson, för övrigt, om vi bara ska gå tillbaka till matchen idag, han var inte redo att spela match idag, kändes
det
som.
Men det var ju det var därför han fick bytas in, för han ska bli redo att spela match. Det syntes väl.
Ja, men
den första touchen ska jag inte bort. Det var jag sa det här hemma i huset, det var som att se den gamla Jakob Johansson igen. Man blev glad. Det var som att se talangen Jakob Johansson.
Det var som att se dig spela korpmatch på hela.
Ja. Skitsamma, vi tar in Jakob Johansson. Det är en ganska självklar värvning i sammanhanget. Jakob utan kontrakt behöver komma någonstans. 30 år gammal, läge och runda karriär. Perfekt att komma till IFK Göteborg. Köpa fett hus ut i Stora Höga, bilda familj.
Man behöver mer eller mindre bara kunna slå rätt telefonnummer, tycker du?
Mm. Så får vi Jakob Johansson i det här läget.
Ja, precis. Ja.
Nästa person att presenteras då. Den oerhört spännande och helt otippade Alexander Fanerud.
Som inte hade en aning om att hans bror Pontus jobbade på kanalkåren.
Nej, otroligt. Ja. 36 år gammal, kommer in som någon sorts kär allt-i-allo. Så vi snackar mittfältare, vi snackar anfallare, vi snackar vaktmästare. Ska kunna göra det mesta.
Går sönder direkt.
Har ju en erkänd skadehistorik. Varit i Häcken och Helsingborg. Varit skadad på bägge platserna. Kommit i Göteborg. Trasig efter 4 minuter.
Ja, alltså ska man någonstans centrera kritiken så är det ju, så är det, det är ju det här, det känns ju konstigt.
Den känns konstig.
Om man tycker så här, vi har begränsade resurser, vad ska vi använda dem till? Då är det inte sportchefens brorsa med feta skadhistoriken som man ska ha, tror jag. Alltså när då måste vi safea mer.
När man tar in Alexander Fanerud så signalerar det så oerhört mycket panik. Vi har försökt att få spelare. Vi har försökt att få den och 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 den. Men vi har misslyckats. Och nu får du ta med fan komma hit, Alexander.
Ja, eller... Men det, den tanken vill jag inte ens tänka. Liksom, att, det, att man gör sin brorsa en tjänst. Liksom,
nej.
Och ger honom kontakt. Men det, så här. Dit går vi inte ens.
Nej.
För det hoppas jag verkligen inte bara.
Du menar att du dödar den tanken nu genom att säga så?
Ja, typ så.
Ja, det är bra. För
jag vill, då vill jag inte vara med mer, typ.
För det som gör mig lite orolig nu här då, det är att vi gör en till värvning av en spelare. Det är eventuellt den som är absolut viktigast på plan, match efter match. Vi har letat efter en mittback i över ett års tid. Samtidigt har vi haft en Mattias Bjärsmyr som har stått i nästan ett halvår nere på Kamratgården och sagt: jag är här, jag är tillgänglig, vill ni ha mig så kör vi. IFK Göteborg vill inte under några som helst omständigheter ta i Mattias Bjärsmyr med tång. Man letar alternativ hela tiden. Man är till och med inne och letar efter en norrman som har stulit klubbkassan i sitt förra lag för att få hit honom. För att slippa att värva Mattias Bjärsmyr. Och när man
detta,
efter
är din, detta är Patrik Lindbergs känsla, måste vi ändå bara säga. Det är inget han vet.
Och efter ett års intensivt letande efter en mittback som ska vara bättre än Christoffer Lagrasa eller André Kalisir, så landar man i att på deadline day signa Mattias Bjärsmyr för tredje gången till föreningen. Och det är väl här någonstans jag börjar undra vad fan det är som händer. För Mattias Bjärsmyr går ut på plan och är fullständigt dominant över sina mittbackskollegor. Och ändå så är det en spelare som vi inte har velat ha. Jag har inte sett några problem med Mattias Bjärsmyr ännu. Varför ville vi inte ta i honom ett tång då?
Ja, men där måste jag faktiskt rätta dig, för jag har sett ett stort problem med Mattias Bjärsmyr, och det är att han inte riktigt pallar att spela så mycket som han hade behövt göra nu.
Nej.
Det fysiska, fysiken som, ja, han är en äldre mittback och han har skadehistorik och han blir rätt sliten.
Men du förstår vad jag menar.
Konstigt innan ni fick det.
Ja. Ja. Nej, men du förstår vad jag menar. Så här, i slutet på det här värvningsfönstret så tar vi alltså in då en spelare som vi uppenbart inte haft sikte på, det vill säga då Alexander Fanerud. Och sen på deadline day, när allt är som mest panik, så tvingas vi ändå, för att vi ändå inte lyckas låsa en mittback, plocka in Mattias Bjärsmyr. Det är ju hemskt, och det är ju jättetråkigt mot Mattias, som antagligen verkligen vill vara i Göteborg just nu, men som inte för stunden.
Ingen skugga på Bjärs för det här fallet. För du, som du har sagt, så han har varit jättebra. Där pudlade jag till och med för avsnittet. Liksom. Så det är inte det. Utan det är att jag har aldrig sett något skrika panikvärvningar så mycket som de här två sista värvningarna. Och det är lite för dåligt. Och ska man ta det i ett ännu mer liksom inzoomat perspektiv, så är det ju så, liksom, vilka är de viktigaste positionerna på planen, och det är de som spelar i de båda straffområdena där vi i regel har varit för dåliga och där det saknas folk bara. För det är där matcherna avgörs, och det är hela saken. Och det är ett fett jävla underkänt till sportcheferiet. Att vi i någon match spelar med noll anfallare. Och på mittbacken så avslutar vi matchen med de båda innermittfältarna August Erlingmark och Adil Titti. Då är alltså... Det finns ingenting att säga. Det har man inte gjort tillräckligt bra. Och om det är rookie mistakes eller om man bara inte är tillräckligt skickliga eller om man inte har jobbat tillräckligt hårt. Jag vet, det vet jag inte. Men nej, vad fan liksom.
Och så blickar vi då lite nu framåt för att vi är ju på jakt efter en targetanfallare. Eftersom då ett, Sargon kan ju inte spela hela tiden. Det går ju inte, det är inte schysst mot honom. Två, vårt alternativ är en 12-åring som heter Oscar. Och nummer tre då, så är ju Söder skadad borta resten av säsongen. Så att då är vi på jakt och jagar efter en anfallare här nu. Vi hoppades då innan säsongen att kunna låsa den eviga våta drömmen Marcus Berg. Vi fan vad fint det hade varit. Men Marcus, han tänkte Ryssland, gött ändå. Där finns pengar. Jag sticker dit igen. Jag har ju inte så jag klarar mig här nu också att 7 generationer efter mig ska klara sig. Så att det är bäst att jag säkrar upp för de kommande 10. Nästa man på rakning var ju då Linus Hallenius. Linus Hallenius var garanterat på Kamratgården, tittade och tänkte det här var inte så kul, här vill man inte vara. Och så hör Norrköping av sig och tänker vi behöver någon som kan spela anfallare bredvid Totte Nyman, är du sugen på det? Ja, kan jag tänka mig det. Han försvann dit. Nästa man till rakning här nu då är den gode Jeremejeff, Kungsbackasonen, född i Töle. Tror fan att han ska spela i Blåvitt. Han har ju 100% stått på läktaren som barn, även om han inte säger det. Varit framgångsrik i både BK Häcken och i Malmö och utomlands. Och idag kommer då den stora våta drömmen vid namn Christian Kouakou.
Ja, precis.
Mm. Och kollar man då det CV:t så har vi en kille som, han är den yngsta som har spelat i AIK någonsin, och därefter så har han varit i anrika storklubbar som BP, Nyköping och nu då senast Brage. Har gjort 2 matcher i Superettan i år på grund av lite så här halvskadad. Känns som ett supersäkert kort att plocka in för stunden.
Ja, nu kan det vara så att det till och med är klart när vi har släppt det här avsnittet, så att det, men det är inte det att jag inte tror att det där kanske är en spelare som till och med ska kunna lösa det här problemet. För det är en forward av den typen som vi har velat ha. Som vi sagt, bara typ in med något kraftpaket här. Liksom. Det är en sån spelare. Men felet är ju att vi sitter med det nu. Jag menar, även om vi signar honom imorgon så får inte han spela än på ett tag. Liksom. Så det är ju att vi går in i säsongen med den truppbalansen. Det är där det stora felet är. Att man nu värvar det man kommer över, det är ju panik nummer 3 liksom.
Mm. Ja, men det kan inte vara så. Det kan inte vara så att vi siktar efter Marcus Berg, Linus Hallenius och värvar en halvskadad snubbe från Superettan med 2 goa inhopp i år. Vad fan är det som händer? Förlåt.
Och alltså, sen oroar det mig också att när man tittar vem som står som agent för den här spelaren, så är det samma agent som lurade upp oss på läktaren alldeles nyss när det gällde Viktor Wernerssons försäljning till Belgien. Nu säger de att det inte är han som är hans agent längre, men jag vet inte vad jag ska tro. Och är det så att vi återigen handlar genom den här agenten, genom någon bulvan eller vad sådär, då vill jag fan inte vara med längre. Liksom.
Det kan inte vara så att det är som att köpa något jävla teleabonnemang. Vi måste ändå veta vad vi värvar. Även om det är en komplicerad historia det här med agentnätverk och hela den biten. Vilket för övrigt i sig är helt sinnessjukt. Eftersom det inte finns så jävla mycket spelare tillgå. Vi dessutom har 2 sportchefer. Vi kan omöjligt vara så beroende av agenter. Det kan omöjligt vara så att agenter inte vill sälja till oss som vi säger, du, vi skulle vilja köpa en spelare av dig. Nej, du ingår inte i mitt goa agentnätverk, så du får inte köpa mig. Fullkomligt bullshit. Jävla bluff och båg. Hela jävla skiten. Och alla agenter som håller på och leker Allan Ballan, de kan dra åt helvete.
Det var ord och inga visor, Glimberg.
Mm. Så blir det ibland.
Är vi för hårda, eller?
Jag tycker väl någonstans att man vid en 12:e plats efter en tredjedel av allsvenskan spelad under ett år där det ena topplaget efter det andra topplaget har underpresterat, ändå har råd och rätt att vara lite besvikna. För man kan alltid stå och titta och säga, ja men de misslyckas ju också. Men det är liksom ingen undanflykt, det finns ingen anledning att misslyckas här och nu.
Om ni sen om något halvår undrar sådär, varför inte vi får göra någon poddintervju med sportchefen eller sådär, så kan det nog vara sånt här då, att de inte vill höra det här.
Men, det var länge sedan Blåvitt släppte en intervju till oss, så det är nog kört ändå.
Ja, jag skulle vilja ta upp två saker bara från matchen som jag har på min lista och som jag känner att det här måste jag ändå säga. För det första så gör vi ju också ett mål till. Det ska vi inte glömma. Men när vi faktiskt gör ett mål, då blir det bortdömt.
Du tänker på Mattias Bjärsmyrs nick där, eller?
Ja, precis. Det var ju mål.
Jag är ändå... Ja, jag är inte lika säker. Alltså. Jag är faktiskt inte lika säker. Jag hade gärna tagit det. Jag är inte den som bangar fula mål. Även de som inte är giltiga. Men jag är riktigt säker på att den bollen behöver.
Nej, visst, och vi har haft ett annat sånt fall där vi fick det med oss. Och jag tycker väl egentligen så här, att domaren ska inte döma mål om man inte ser att det är mål. Så fine, simple as that på något sätt.
Men det måste ju också ge en känga till D-play. Jag vill ändå minnas att Simon hade kameror i målburen.
Ja, vad är det som är så svårt med att sätta upp kameror där?
Man borrar väl ett litet gött hål och så sticker man ner en liten sån här kamera som man stoppar in i bastun på tjejernas omklädningsrum. Liksom. En sån liten kamera.
Man kan ju också tänka sig att just de här diskussionerna kan uppkomma och att de bilderna skulle kunna komma väl till pass, så att säga. Men vad vet jag om tv-produktion?
Nej, eller hur?
Nej, men det är i alla fall anmärkningsvärt att när vi är inne i en period där vi har så förbannat svårt att göra mål, så blir det inte ens mål även när vi gör mål. Ja. Det är det första.
Det är synd.
Och för det andra så måste man ju också säga att Anestis, han står ju för ganska mycket sjuka räddningar just nu. Det ska man också säga.
Jag skrev en tweet där förut att jag funderar på om Anestis är det bästa vi har haft sen Kim Christensen i mål. Men sen funderar jag på om inte Anestis till och med är snäppet vassare än vad Kim Christensen var. Nu ska man ju komma ihåg att man minns ju alltid de gamla hjältarna också som extra bra. Man minns ju sällan de där dundertabbarna någon gjorde. När du tänker på Jakob Johanssons karriär så tänker du ju sällan på de kalla Royal League-matcherna, utan du tänker snarare på slutet när han lämnar och är fullkomligt briljant. Och det jag ser Anestis göra just nu, jag tror aldrig jag har sett en målvakt göra det, under min livstid i alla fall, i Blåvitt.
Han behöver jobba på att flytta stolparna lite bara som Kim gjorde, så är vi där snart.
Det var fint. Jag såg att det var någon som svarade där att säga, men John Alvbåge 2015 då? Var inte det då vann han blev årets målvakt hela den biten. Vi ska komma ihåg bara att John Alvbåge hade Bjärsmyr, Rogne, han hade
Gustav Svensson
framför sig, Jakob Jons. Alltså det var ett helt sinnessjukt försvar framför sig. Så alla avslut som kom på John Alvbåge var typ från hörnflaggan. Det var ett ganska tacksamt år, tror jag, att stå i mål i Blåvitt. Och jag minns verkligen att jag tyckte att han hade väldigt lite att göra. Förlåt, John. Fan vad taskig jag är som tar ifrån dig din årets målvakt här nu.
Jag tänkte avsluta med att såga John Alvbåge för hans insats 2015 när han blev utsatt i årets målvakt. Ja, det
är... Jag såg honom
i så fall så är det ju inte konstigt att sportcheferna får lite kritik i det här avsnittet i alla fall. När de misslyckas med värva både mittbackar och centrala anfallare. Ja, vi får se vad det landar. Vi får se vem det är som har landat på Kamratgården i idag eller imorgon eller när fan det nu är.
Får jag inte bara be om ursäkt till Jan Alvbåge här nu? Jag känner att jag fick jättedåligt samvete för det. Jag älskar Jan Alvbåge. Jag tycker att han är en rolig röst och jag tycker framförallt att han är en jävla, har varit en fin representant för IFK Göteborg som har ställt upp i vått och tått både på och utanför planen när det väl har hjälpt. Jag tyckte bara att det där blev lite väl hyllad 2015. Det var bra, men så jävla bra var du fan inte.
Ja, det här det kommer du inte ta dig ur ändå, så det är ingen idé.
Nej, den vänskapen är död.
Nästa gång vi pratar i podd så är vi nära en cupfinal. Vi måste nog ändå försöka bryta upp och komma igen från detta, va?
Det gör vi.
Du Glimberg, REM. har jag gjort en låt om att man inte ska ta livet av sig, som heter Everybody Hurts. Men så djupt ner i skiten är vi nog ändå inte ikväll. Så jag tycker att vi lägger på en annan låt med detta bandet, och så får vi gå ut i den regniga sommarnatten och må som vi förtjänar. What's your frequency count?